Det här är Åke Sandin och då följer Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF, sändning nummer 1450. Innehållet i största korthet. Personer som kritiserat krigsövningen Aurora 17 och svensk tvekan att ratificera kärnvapenförbudet tillhör de många som får rosor av Monica Schelin och mig. TUFF-ordföranden Lisa Norgren Benediktsson berättar om TUFFs planer på att möta nyanlända ungdomar i Tyresö. Och en frän text av Ingmar Myrberg om nutida kärnvapenpolitik läses upp. Men först 22 sekunder Louis Armstrong för att komma i stämning för veckans rosor.
Old Stacy Brown, lovers in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see Brown.
Ja, Monica Schelin, nu har Louis Armstrong fått 22 sekunder på att säga vad som han tycker är bra, bon, good. Så vi får skärpa oss och komma med rosor nu. Ja. Och den första rosen vill jag ge till den indiske människorättsjuristen Colin Gonsalves, som har byggt upp ett stort nätverk av jurister som har säkrat fattiga människors rättigheter. Hans arbete har bland annat resulterat i att 400 miljoner indier nu har rätt till mat. Han är en av de fyra som får årets Right Livelihood-pris på 1 miljon kronor. Det kallas ju det alternativa Nobelpriset. Och har under de många år delats ut bara en gång gått till en fredsaktivist.
Det var 2012 då Gene Sharp fick priset. Han är professor och känd för omfattande skrifter om icke-våld. Inspirerad av Mahatma Gandhi och Henry David Thoreau.
Ja, Sharp är en gammal amerikan. Och i fjol erhöll bland andra de vita hjälmarna Syria Civil Defense-priset, vilket är rätt kontroversiellt eftersom denna grupp ska ha samarbetat med Al-Nusra och andra terrorister. Sen en ros till utrikesminister Margot Wallström som reagerade helt korrekt när hon påpekade att president Trump bröt mot FN-stadgan när han i FNs generalförsamling hotade med att
fullständigt förstöra Nordkorea.
I FN-stadgans artikel 2 står det nämligen att
samtliga ledamöter ska i internationella förbindelser avstå från hot eller användning av våld mot varje stats territoriella integritet eller på politiska oberoende eller på annat sätt som inte överensstämmer med Förenta nationernas syften.
Ja, sen en ros till de som protesterat i olika delar av Sverige mot krigsövningen Aurora 17. I Visby var Stina Oskarsson en av talarna och hon sa bland annat:
det man övar på blir man bra på. Nu övar vi oss i krig och då blir vi bra på krig. Om vi håller fast vid våra principer och istället för att öva oss i krig som djur övat oss i att vara människor, då hade jag inte varit orolig. Om vi istället lagt en halv miljard på att utbilda 20 000 diplomater
istället för 20 000 soldater som Aurora har övade.
Mm. Ja, och då hade man kanske kunnat uppnå fred. Vi har just nu inga garantier för att USA inte har kärnvapen med sig när de övar här.
Stina Oskarsson som sa det har också skrivit manus till pjäsen Vi skulle ha spelat Lysistrate. Lysistrate, den grekiska som kärleksstrejkade för att få slut på krig mellan Sparta och Aten för 2400 år sedan enligt komediförfattaren Aristofanes. Den här pjäsen av Stina Oskarsson handlar om de ofta glömda kvinnor som kämpat för fred. Den spelas i musikvalvet Baggen i Gamla stan, Svartmangatan 27, den 16, 17 och 18 oktober. Och sen en ros till Stefan Lindgren, aktiv bloggare, som var en annan av talarna i Visby. Så, och han sa bland annat:
först kan man notera att det saknas hänvisning till alliansfriheten. Och det är nog ingen slump. Samtliga inbjudna länder utom Finland är ju NATO-länder. Den enda Östersjöstat som inte deltar i någon del av de pågående övningarna är Ryssland.
Hur man förebygger oönskad eskalation, som ÖB har sagt vara syftet med den här övningen, sa Stefan Lindgren att genom att dra samman trupper från 8 länder i övningar som uteslutande pekar österut är svårt att se. Försöker man se det från den andra sidan har ju NATO cirka 40 militära manövrer nära Rysslands gränser i år en hotfull karaktär. I en av dessa övningar körde amerikanska stridsvagnar upp 300 meter från den ryska gränsen i Narva, 10 mil från Sankt Petersburg. Och samtidigt kan man notera att Ryssland är ett land som Sverige har slutat tala med. Sedan flera år tillbaka är i stort sett alla samarbeten lagda på is. Samtidigt som Rysslands statschef besökt Finland för överläggningar ett flertal gånger har vår utrikesminister uttryckligen sagt att ett sådant besök i Sverige är otänkbart. Det var Lindgrens ord. Lindgren framhöll att i fjol började Ryssland skära ner sina militärkostnader. Den ekonomiska krisen tvingade den ryska regeringen att i år dra ner försvarsbudgeten med en fjärdedel till 48 miljarder dollar. Det är mycket pengar det också. Vilket var den lägsta siffran sedan 2011. Även 2018 kommer försvarsanslagen att minska, signalerade Rysslands president Vladimir Putin nyligen. USAs rustningskostnader är ju redan upp på 10 gånger större än Rysslands. Och bara 4 av de många NATO-länderna i Europa satsar tillsammans mer än dubbelt så mycket på sin militär som Ryssland.
Lindgrens tal i sin helhet finns på www.tuffsandin.blogspot.com.
Sen en ros till ryska utrikesministern Sergej Lavrov. Det är väl första gången han får en ros av oss. Han, på tal om USAs försvarsminister, att USAs försvarsminister lovat att landet skulle stå på Sveriges sida vid ett ryskt angrepp, svarade Lavrov lite ironiskt så här:
jag ber om ursäkt, men jag är ingen läkare. Jag kan inte bemöta paranoida uttalanden. Jag hörde att den svenska regeringen är rädd för någonting. Att den tyska regeringen håller tummarna och är tacksam över att vi inte har lagt oss i deras val. Det finns så många fantasier att det blir ett slöseri med tid att fästa någon uppmärksamhet vid den. Det är så falskt.
En ros till Dagens Nyheter som påpekat att krigsövningen Aurora 17 inte bara handlar om att bygga upp svenska försvaret mot en tänkt fiende från öster. Det handlar även, säger Dagens Nyheter, om att vissa deltagande länder som NATO-länderna USA och Frankrike försöker att få en superorder på 10-25 miljarder kronor för ett nytt luftvärnssystem. Och sen rosor till de många som protesterat mot svensk tvekan att ratificera det förbud mot kärnvapen som antogs av 122 länder i FN, däribland Sverige. Ingen av de 29 NATO-länderna eller något av de 9 länder som har kärnvapen röstade dock för förbud. Svensk tvekan där har uppkommit efter det att USAs försvarsminister James Mattis, kallad Mad Dog, i brev hotat Sverige med att försvarssamarbetet med USA skulle försvåras om Sverige ratificerade FN-avtalet. I ett brev undertecknat bland annat av ett 20-tal ledande personer för svenska riksorganisationer krävs att Sverige skriver på avtalet. De utgör ett tvärsnitt av folkrörelse Sverige.
Louise Lindfors, generalsekreterare i Afrikagrupperna.
Anna Lindfors, generalsekreterare för Amnesty International i Sverige.
Johan Andersson, fältbiolog.
Frode Pleim, Sverigechef för Greenpeace. Ann Svensén, generalsekreterare för individuell människohjälp.
Malin Nilsson, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen.
Nej, jag tror hon är generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Men Lotta Sjöström Bäcker, hon är generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen.
Ja.
Och sen
Lena Ags, generalsekreterare Kvinna till kvinna.
Sanna Lukas, ordförande Latinamerikagrupperna.
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center.
Lise Berg, ordförande över Rädda Barnen.
Alexander Gabrich, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds.
Där.
Ja.
Staffan Wichell, ordförande för Svenska jurister mot kärnvapen.
Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.
Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
Andreas Tolf, ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen.
Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda korset.
K.G. Hammar, teolog, ärkebiskop emeritus.
Kjell Åke Nordqvist, professor i internationella relationer. Och slutligen Peter Wallensten, professor i freds- och konfliktforskning. Och alla dessa folkrörelsemänniskor påminner bland annat om 1945 och jämför med dagens läge. Och någon skriver så här.
Två gånger har kärnvapen använts i krig. Den 6 augusti 1945 i Hiroshima och 3 dagar senare i Nagasaki. Atombomben som förintade dessa städer dödade 340 000 människor och tusentals överlevande vårdas fortfarande på Röda Korsets sjukhus i Hiroshima och Nagasaki. Över 2000 gånger har kärnvapen provsprängts med stora konsekvenser för människor och miljö. De senaste veckorna har hotet aktualiserats om att kärnvapen återigen skulle kunna användas. jämfört med 1940-talets kärnvapen är dock dagens kärnvapen ofta hundratals och även tusentals gånger kraftfullare.
Och hela denna artikel finns på bloggen tuffsandin.blogspot.com. Sen en ros till en artikel på Svenska Dagbladets debattsida med rubriken Varför mörkläggs Sveriges Television om ubåtarna? Skriven av kvartetten Anders Björnsson, publicist och historiker med en bakgrund i Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Anders Hasselbom, journalist och författare till boken Ubåtshotet från 1984. Mattias Mossberg, före detta ambassadör och huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning. Och Sune Olofsson, försvarsreporter och debattredaktör vid Svenska Dagbladet 1981-2009. Det handlar om en film om Reagans psykologiska krigföring som visats i Tyskland, Frankrike och Danmark. Den har inköpts av Sveriges Television och översatts till svenska, men av någon anledning aldrig visats på Sveriges Television. Skribenterna undrar om det var filmens avslöjanden om amerikanska ubåtar i svenska vatten som hejdat visningen av den i Sverige. Och de skriver bland annat följande.
Kan det vara så att detta förhållande, det vill säga att det var väst och inte öst, som utförde merparten av provokationerna i svenska vatten, inklusive Hårsfjärden, inte bör diskuteras vidare, att försvarsmaktens så kallade sanning, att det var sovjetiska ubåtar, ska upphöjas till en svensk nationalmyt som inte får ifrågasättas? Att försvarsmakten och dess representanter från tiden fortsätter att upprätthålla denna myt är uppenbart. Att de därvidlag får direkt och indirekt stöd av de stora borgerliga tidningarna är lika uppenbart. Men ska verkligen public service-företaget SVT bidra till mörkläggning av fakta och uttalanden som strider mot denna myt? Och varför undanhåller SVT tittarna möjligheten att själva bilda sig en uppfattning? Det var ju här allting ägde rum.
Ingmar Myrberg, som i sin bok Ubåtsvalsen var den främste avslöjaren av de sovjetiska ubåtarna i svenska vatten, tror inte att det förekom ubåtar vare sig från NATO eller Sovjet i Sverige. Myrbergs synpunkter i nutida frågor hör senare i detta Radio Tuff. Och till sist, Monica, ska vi kosta på oss en ros till
Tuffs styrelse som nu beslutat att skicka 10 000 kronor för lärarlöner till en skola i Kongo som också tidigare i år har fått stöd av Tuff med 40 000 kronor.
Mm, det är bra. Mm. Tack så hjärtligt.
Tack för
Monica Kjellin. Radio Tuffs rosenflicka. Och på telefon från Timmermansgatan till Radio Tuff har vi med oss Lisa Norgren Benediktsson. Hon är inte söderbröna från början, utan hon har växt upp i Tyresö och jobbat i många år som högstadielärare på Kumla skola. Men du har blivit Tuffs ordförande. Glory, glory! Och härom året engagerade vi oss för de många nyanlända som kom till Tyresö. Vi besökte Villa Victoria på Åkervägen i Trollbäcken och gav lite pengar till de unga killarna från Afghanistan som fanns där och med mera. Men nu ska vi engagera oss igen för våra nya medborgare. Du har träffat några av dem. Hur var det?
Vi har fått kontakt med ungefär 10 stycken ungdomar. Ja. Och de kommer ifrån Afrikas horn.
Ja, Eritrea.
Alltså Eritrea, Etiopien, Somalia och så är det en kille som kommer från Syrien.
Kunde de svenska?
Ja, de har varit här mellan 1 och 3 år.
I Tyresö?
Inte alla. Nej. En del har bott på andra ställen, men i Sverige har de varit en del i 1 år, en del i 2, en del i 3. De pratar bra svenska, det går bra att kommunicera med.
Vad önskar de sig för någonting?
Ja, det är framförallt killar det här och så är det en tjej. Killarna är i 20-årsåldern och flickan går i 8. Och vi har haft ett första möte med dem och lyssnat vad de hade för önskemål och behov.
Vilka behov hade de?
Ja, nummer 1 är ju språket. Det är ju nyckeln in till svenska samhället. Det är ju centralt. Så att hjälp att prata bättre, förstå bättre svenska. Hjälp med läxor. Alla de här ungdomarna pluggar ju.
De går i skolan alltså. Är det på SFI, det svenska för invandrare?
En del går på SFI och en går på i årskurs 8, vanlig skolklass i Tyresö. En kille vet jag går på gymnasiet i årskurs 2 tror jag att det är han går.
Mm.
Så det är lite olika.
Ja.
Men många efterlyste då språkutvecklingshjälp och läxhjälp. Och sen har vi från Tuffs sida tänkt att vi vill använda våra kontakter och vi har några personer som redan nu är beredda att komma och prata.
Ja.
Vi tänker att vi träffar den här gruppen en gång i veckan och håller öppet hus då för dem.
I Tuffslokalen Myggdalsvägen 80.
Ja, precis. Mm. Och då kommer vi skräddarsy lite olika program.
Mm.
Bland annat bjuda in personer som själva har erfarenhet av att vara nya i Sverige, att invandra och hur svårt det kan vara att komma in i svenska samhället. Och då tänker vi att de här personerna ska kunna inspirera och vara förebilder och komma med tips. Och vi tänker att vi kan hjälpa till att skapa ett kontaktnät för de här ungdomarna. Arrangera lite studiebesök. Kanske hjälpa dem att få praktikplatser eller extraarbeten och sådana saker. Väldigt många av dem önskar hett körkort. Ja.
Det kan vi knappast bidra med, va?
Nej, det är ju jättesvårt för Tuff. Om det inte sitter någon snäll och vänlig människa som kan tänka sig övningsköra, men det är ju inte det är inte så lätt och det tar mycket tid.
I Tuffstyrelsen finns ju Fernando Quiroga som själv är invandrare. Är han engagerad?
Från Bolivia.
Vad sa du? Ja, Bolivia.
Från Bolivia kommer Fernando.
Ja. Är han engagerad i det här?
Ja, han är jätteengagerad. Han är en av idésprutorna kring det här integrationsprojektet. Och Fernando jobbar ju på kommunen i receptionen så han möter ju där väldigt många invandrare som kommer och besöker myndigheter och har frågor och behöver vägledning och så att han är ju verkligen en nyckelperson och kommer vara superengagerad i det här.
Det blir på onsdagarna i oktober vi kommer att träffa invandrande killar den första
och
gången
en tjej.
Och en tjej ja. Och första gången är redan onsdag den 4 oktober på Myggdalsvägen 80. Vad är det för
egentligen är det ju andra gången vi träffar dem.
Ja. Men nästa gång sa jag.
Mm.
Är då om någon hör det här och vill komma, ska man anmäla sig till tufft då, va? Och de kan använda mitt telefonnummer, Åke Sandin, 712-44-63, eller de kan mejla till e-postadressen som väl är kontakt@tuff.nu. Det stämmer, va?
Precis. Mm. Jo, vi vill ju jättegärna att fler än bara vi i styrelsen engagerar sig i det här.
Får man fika eller någonting när man kommer till Tuff?
Man får fika, ja. Men vi tänker ju att det här ska vara ett långsiktigt projekt, och ja, då behöver vi ju göra någon form av bemanningsschema som fungerar under en längre tid. Det är inte en bra idé att bara poppa upp i Tufflokalen utan att anmäla sig. Vi har ju en bra lokal, men den är inte så stor. Det är två rum och vi har speciella tankar kring hur vi ska jobba. Och det skulle vara svårt om det blir knökfullt de första två gångerna och sen kommer ingen nästa gång då. Så att vill man vara med på det här, och det är väldigt, väldigt välkommet. Antingen att man kommer och är med som läxhjälp eller samtalspartner, eller om man har idéer att man tänker att man kan hålla en liten föreläsning eller har något jobb eller så som man kan erbjuda studiebesök till. Skriv då till mejladress eller ring Åke.
Om jag kommer, kan jag ta med min mikrofon apropå samtal och intervjua 2-3 stycken av de här nya killarna i 20-årsåldern?
Det kan du säkert göra, ja. Absolut.
Okej, vi ses då på onsdag i Tufflokalen, Myggradsvägen 80. Tack så hjärtligt, Lisa Norgren Benediktsson, Tuffs ordförande.
Tack.
Hej.
Hej.
Så har vi till Radio Tuff fått en text från Ingemar Myrberg om dagens världspolitik. Han var den på 80-talet inom sin bok Ubåtsvalsen som avslöjade myterna om främmande ubåtar i svenska vatten. Så här skriver Ingemar Myrberg. De påminner mest om småpojkar som slåss med hink och spade. Jag ska slå ihjäl dig, säger den ene. Om du slår mig med spaden ska jag lägga hela ditt land i ruiner, säger den andra. Det du håller på med är rena självmordet. Suicide mission, you bloody rocket man. You are a band of criminals. America first, you fucking idiots. Den andra gossen blir inte svaret skyldig. Det är du som är på väg att begå självmord. Vi siktar just nu på ditt sketna land med en stor raket, och du har nu ställt till det så att din sista dag snart är kommen. Words matter, sa redan den polske författaren och journalisten Ryszard Kapuscinski. Om du vill veta när och om det blir krig, så kolla bara i tidningarna eller titta på tv. Till exempel CNN, som förutom ett gäng stollar har en formidabel medarbetare vid namn Christian Amanpour. Hon kommer ursprungligen från Iran, av Trump döpt till skurkstat. Amanpour intervjuar president Hassan Rouhani. Trump vill bryta kärnvapenavtalet med Iran som det tog Obama 5 år att få till. Det är ett skamligt avtal, säger han, trots att det fick Iran att stänga sina centrifuger. An embarrassment, sämsta avtalet någonsin, måste stoppas, enligt Trump. Irans respons var omedelbar, En stor parad med stridsvagnar och penisliknande missiler körs förbi en estrad där Rouhani sitter flankerad av generaler i mörka solglasögon à la Pinochet. Fjärran i avspänning och kärnvapenstopp. Vem kan längre tro på Trump och USA, säger Rouhani. Varför skulle Nordkorea ödsla tid på förhandlingar med ett sådant land? Trump eller nästa president kan ju när som helst kasta ingångna avtal på sophögen. USA skjuter sig själv i foten, sa Rouhani, varefter han sände upp en maffig missil med kärnvapenkapacitet rakt upp i skyn. Hjälp, den kan nå Israel, sa Trump. Och där har vi the crux of the matter. Trump är en stor älskare av Israel, vars premiärminister Netanyahu nyligen höll ett motbjudande tal i FN. Och det är förmodligen den figuren som inbillar Trump att Iranavtalet är bad business. Israel har däremot bevisligen kärnvapen, fast hemliga. De avslöjades av Mordecai Vanunu 1986 när han av en kvinnlig agent lockades in i en honungsfälla i Hyde Park för att sedan kidnappas i Rom för vidare befordran till tortyr i isoleringscell i Israel, varifrån han sökte asyl i Sverige, som dock inte ville ta emot honom. Och på den vägen är det. Det är skillnad på kärnvapen och kärnvapen beroende på vem som har dem. Det var inledningen av Ingmar Rydbergs text som sändes till Radio Tuff. Det får avsluta Radio Tuff nummer 1450. Jag vill bara påminna om att medlem blir man i Tuff genom att erlägga 200 kronor på plusgiro 16 01 37-6.